Känn er hjärtligt välkomna till Toto Balotto. Det är torsdag den 30 september. Det är inte speciellt många timmar sedan vi släckte ner den andra gruppspelsrundan av årets Champions League. Och det är minst sagt en högintressant sådan. Fan vad den här CL-säsongen lever, känner jag.
Ja, men det gör ju det, tack vare resultaten. Det är ju så i fotboll. Nej, men det blir så där när några storlag torskar, och jag tror också när dynamiken, världsdynamiken i fotbollen rubbas av ett par stora händelser, då kan jävligt mycket ändras. Och tänker såklart på Barcelona till exempel, och en del stora värvningar såklart, och alltså det går så jävla fort, tycker jag, att ändra på maktbalansen. Men då pratar jag ju såklart inte om att Malmö FF snart kommer vara topp 8. Men ändå så här, i topp 8 i Europa så ändras det ändå ganska mycket, tycker jag. Jag tycker varje år ska man känna att så här, hallå, nu är ju Barca här för att stanna för resten av livet. Något annat lag. Och sen så helt plötsligt så är det Thomas Tuchel som är demontränaren som man älskar att titta på, som alla pratar om. Och det är Chelsea som ska liksom bara vinna alla matcher.
Absolut. Samtidigt så är det ju någonting
bra exempel eftersom de torskade
ändå
igår också.
Ja, visst. Det är så klart de gör det när man återigen grumlar till det för sig i sin kristallkula. Vilken jävla liksom dominant första halvlek det var. Visst, det skakas ju inte fram sådär jättemånga klockrena målchanser, men fan vad högt Chelsea klev, och det kändes som utan Dybala, utan Morata, post Ronaldo, med en lite svajig säsongsinledning här, så kändes det som att Chelsea åkte till Turin och bara liksom vittrade blod, klev högt och skulle bara slakta Juventus. Sen måste jag faktiskt lyfta på hatten för hur bekväma Juventus kändes i sitt låga försvarsspel efter man tog ledningen bara några sekunder in i andra halvlek. Det var ju ett helt annat Juventus i den positionen och i den situationen än vad det var mot Milan här för bara några veckor sedan.
Ja, nej, men jag börjar här avsnittet. Jag ville snabbt in på Chelsea. Jag ville snabbt prata om det här spelet. Att jag återigen vann och att men nu står jag här med fjäder i hatten och myser. Alltså, det måste kännas så jävla tungt för dig varje gång vi går in i en tävling. Det är inte med mycket självförtroende när du kliver in. Det är lite som TV4 golfen idag.
Det börjar faktiskt bli så där obehagligt många förluster för att man ska kunna skylla på någon slump eller stolpe ut, eller analysen var i alla fall korrekt. Ja. Nu kanske jag bara ska dra igen kakhålet ett tag framöver. Jag vet inte, vi får se. Ja. Det var i alla fall en bra Juventus-insats, det måste man ju säga, inte minst defensivt. Det var kanske inte en första halvlek som osade stora stygga Juventus på ny kurs mot ännu en final, men jag tycker verkligen det var framsteg sett till hur det har sett ut defensivt, och skillnaden mot hur man uppträdde i sitt låga försvarsspel mot Milan kontra igår, så var det ju ändå ett Allegri Juventus utifrån förutsättningarna som ändå kändes jävligt tunga.
Ja, exakt. Max 2, återkomsten, skriver La Gazzetta dello Sport. Gör de 8 för den. Ja, men vad ska man göra när man möter Champions League-mästarna som dessutom visar prov på jävligt god form med Lukaku dessutom i laget? Så att det är ju ett bättre Chelsea egentligen än förra säsongen, som har fått mer tid under Tuchel. Ja, men då måste du ju stå lågt, och du måste försöka hitta en slags trygghet du måste hitta en trygghet i försvaret. Och vi pratade ju om det i måndags, hur viktigt det är att få igång sina offensiva spelare, och det är ofta, tycker jag, många så här expertanalyser landar i att det är bra för självförtroendet för anfallaren eller den offensiva spelaren för att de gjorde mål. Det är ju minst lika viktigt, den här prestationen är ju minst lika viktig som Barcelonas 3-0 mål på Luke de Jong och Ansu Fati och vem var den tredje? Glöm bort vad de heter, Depay. men alltså den här prestationen, alltså man skulle plocka ut någonting som alltså någonting individuellt som jag tycker var absolut viktigast, så var det De Ligts match tillsammans med Bonucci. För det har varit lite skada på De Ligt. Vi har pratat om honom att det har sett bättre ut. De har hittat någon slags stabilitet med honom. Men det är ändå första riktiga feta matchen av De Ligt under Max Allegri. Och det tror jag, den här matchen, är det någonting jag tycker har saknats i Juventus också? Så är det någon slags trygghet? Det är även i matcherna mot de lite sämre lagen i Serie A. Alltså, man har inte riktigt sett Max Allegris hand på Juventusen. Vad fan ska bli av det här? Och som ofta så måste man som kollektiv och som lag hitta den tryggheten i försvarsspelet. Och att göra det mot Chelsea och den prestationen, det samarbetet som Bonucci De Ligt har under hela den här matchen, det tycker jag, eller det tror jag, kommer liksom att dels borga för en ganska kortsiktig bra period för Juventus, men även på lång sikt under den här säsongen både Champions League och i ligan, att man vet att man kan vara trygga i att stå i det här låga försvarsspelet mot kanske tekniskt bättre lag. Den betyder så otroligt mycket, men på ett individuellt plan så tror jag nog att den betyder mest för De Ligt.
Ja, absolut. Det går väl också att framhäva Federico Chiesas tyngd i det här laget. Hur mycket nyckelspelare han har blivit. Inte minst här nu i Dybala skador från VAR och Morata också out. Det märker man ju här nu när Chiesa är tillbaka från sin kortare frånvaro. Vilken skillnad han gör och hur mycket som har hänt på bara ett år. Och hur mycket han har vuxit av det ansvaret som har getts honom, och efter EM-guldet i somras, och nu känns det som att Chiesa faktiskt trivs med att vara den som en klubb som Juventus sätter sitt hopp till och som de litar på.
Och det var ju den stora frågan när han kom till Juventus, tycker jag. Är han Dajove? Är han en spelare som kan bära Juventus? Som du mycket riktigt säger, alltså när han började säsongen så kände sig nästan Kolosevski hetare. Ska Chiesa in och peta Kolosevski? För han fick en så jävla flygande start, tycker jag, Dejan. Efter ett år nu med EM-guldet, som du säger, bärande i offensiv för det italienska landslaget, så är det ju Federico Chiesa som tar det stora offensiva ansvaret. Alltså, det är också någonting man alltid pratar om i fotboll, om defensivt ansvar, hemjobb. Tar man inte hemjobbet så blir man utbytt och så vidare. Alltså det finns ju ett offensivt ansvar att ta också, som Cristiano Ronaldo. Ja, men han var en trygghet för att han tog sånt jävla stöd. Han satte de där jävla bollarna. Han såg till att lösa matcherna och lösa poängen. Och det såg inte jag att Federico Chiesa hade i sig. Att ta det offensiva ansvaret, att ja, som igår, men inte bara igår utan i många matcher, verkligen vara den som är avgörande. Så ja, alltså, sen är det ju någonting, om man ska liksom säga något mer om Federico Chiesa, alltså hans rivighet. Är det värsta man har sett i rivighet? Han är inte snabbast. Han är snabb så inåt helvete, men han är inte snabbast.
Vet du vem han påminner lite om i rivighet? Inga jämförelser i övrigt. Nej, men
nu är det ju någon i KB eller någon de mött i Spånga, känns det som.
Nej, men det är inte speciellt många pinnhål upp. Men Tarik El-Younoussi kunde ju ha såna här liksom perioder där han bara liksom körde vildhunds tänket.
Ja, nej, men exakt. Ettrio måste vara en jobbig jävel att möta, filma lite. Ja, men du vet, delar även ut en del smällar och sådär. Och lite, jo, men om man ser också, om man ska vara ärlig.
Och man ser ju också hur mycket han frångår det kollektiva försvarsspelet, den synkroniserade pressen. Ja. Men det blir så uppskruvat på en individuell nivå att det ändå ger större och bättre effekt. Man får med sig publiken och man får in en energi och man får en adrenalin. Och,
ja, det känns, ja, men det är ju spelförståelse liksom, i det också. Alltså det, om vi nu pratar om offensiv spelförståelse också, för det gör vi gärna.
Ja.
Alltså det finns ju en defensiv spelförståelse från Chiesa där han faktiskt kan gå utanför Max Allegris annars väldigt, väldigt tydliga ram.
Jo, men och det som kanske för 10-15 år sedan var att en försvarsspelare eller en mittfältare skulle sätta in en rejäl jävla glidtackling och bara klippa någon för att väcka laget, som det så fint hette, så kanske det snarare idag är att forwards sätter in en sån här maxpress och bara liksom springer från spelare till spelare med allt de har och tänder laget på ett sånt sätt.
Nej, men det är så att han får 8 i betyg här. Man pratar om den här Ferrari-motorn. Alltså, det är ju precis, jag tror också, precis det Juventus behövde. De behövde hitta sin landslagsman. Behövde någon som steppade upp mot dem bättre. Och det här kan ju verkligen vara en stor säsongsvändning. Nu har man, det är väl match nu i helgen och sen är det väl landslagsuppehåll igen.
Precis.
Helt ofattbart på ett sätt.
Precis.
Toto Balotto är denna vecka sponsrade av våra underbara kaffeälskande vänner på Lavazza. Ni vet, den italienska pansarkryssaren på kaffets mörka, spegelblanka och perfekt rostade hav. Fan vad man älskar att säga det där. Och den här gången så skulle vi vilja öppna era ögon, öron och sinnen ytterligare. Det är nämligen så att Lavazzas kaffe nu finns som aluminiumkapslar. Vad detta är ingenting mindre än en perfekt balans mellan en äkta italiensk espresso och Lavazzas ständigt pågående engagemang kring hållbarhet. Aluminiumkapseln bidrar nämligen med netto noll CO2-utsläpp. Pratar alltså koldioxid. Och det är inget mindre än fantastiskt. Förra gången vi hörde så berättade jag lite om nykomlingen The New Kid on the Kaffeblock, Crema e Gusto. Otroligt gott för övrigt, det måste jag bara säga. Men ni är givetvis med på att även Tierran, va? Qualità Oro och Qualità Rossa, min favorit, också finns som kapslar. Och ja, Qualità Rossa, vad finns det egentligen att säga om detta kaffe? Jag tror att ni förstår hur många koppar som dricks här på Kungstensgatan varje dag, varje vecka, varje månad. Vi älskar Qualità Rossa. Denna 50-åriga ikon! Och vi har inga som helst planer på att sluta dricka den de kommande 50 åren också. Så är ni med? Ja, men det antar jag. Lavazza erbjuder alltså sitt fantastiska kaffe i alla möjliga olika former nu också. Aluminiumkapsel som funkar på alla kapselkompatibla originalmaskiner med nät och noll koldioxidutsläpp. Vi säger stort tack till Lavazza för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Och hörni, för er passion och innovativa inställning till era produkter som gör livet härligare för oss kaffeälskare.
Ja, det var en stor och tung seger för Juventus. Vi hamnade i den utifrån en initial känsla av att det är något speciellt med den här Champions League-säsongen. Och där skulle jag bara vilja knyta ihop säcken innan vi går tillbaka till de faktiska matcherna som har spelats den här omgången. För att det var ju ett par år där väldigt många ansåg att Champions Leagues gruppspelsfas var så jävla ointressant. Det var samma matcher, det var samma resultat. Det fanns två lag som stack ut, det fanns två lag som var där och turistade och som slogs om Europa League-platsen som tredjeplatsen alltså innebär. Det hade inte hänt så där jättemycket på de allra största spelarnas fronter vad gäller klubbadresser. Det var tränare som kanske satt mer bekvämt på sina positioner. Lämnade man så gick man inte till något nytt lag, utan det var snarare då en sabbatperiod som väntade. Till den här säsongen så är det ju så jävla mycket som har hänt bland de absolut största. Både tränare men kanske framförallt spelare. Maktstrukturen som du är inne på har ändrats mer än vanligt under en kortare period. Vi ser stora drakar vackla, vi ser andra stora drakar börjar närma sig återigen en peak, och så finns det då så pass många intressanta spelare av den yttersta nivån som hamnat i olika klubbar, vilket har gjort att hela den här jävla säsongen och inledningen av Champions League känns som att det håller på att sätta sig på ett jävla spännande och härligt sätt, och det tycker jag verkligen märks. Jag tycker den här liksom ja, men sheriffsegen borta mot Real Madrid som kanske är den största skrällen i turneringens historia. Vissa ropar då Rubén Kazan borta mot Barcelona, men Rubén Kazan var ju någonting annat än sheriff, ska man ju komma ihåg, även fast Barcelona kanske var, Barcelona då, alltså 2009, var väl kanske snäppet värre än Real Madrid idag, men ändå. Och det som glädjer mig, det som jag tycker är liksom extra roligt med den här sheriffknallen, det är att sheriff kliver upp på 6 poäng efter 2 omgångar och nu på allvar hela vägen in i 6:e omgången kommer ha chansen att vara med och påverka utgången av den här gruppen. Så det är inte bara en sån här liksom slip-up-torsk av Real Madrid i första eller andra omgången som inte kommer betyda någonting. Sheriff står på 6 poäng, Real 3, Inter 1, Shakhtar 1. Alltså, det här kommer ju såklart prägla hela den här hösten och utfallet av den här gruppen. Och det gör ju en sån där knall till någonting så jävla mycket annorlunda än när det bara liksom, ja, Rubén Kazan slog Barcelona, men det är väl klart att det inte kommer betyda någonting i förlängningen. Kazan ska åka ur, Barcelona ska gå vidare. Här blir det ju någonting annat, och det känns ganska symptomatiskt och talande för den här Champions League-säsongen.
Ja, men det blir helt avgörande här nu med 6 matcher, så är det klart att 2 matcher är alltid avgörande alldeles oavsett vilka som möts. Men när det vänder och Inter möter Sheriff 2 gånger och Real Madrid möter Shakhtar. Jag menar, skulle de 2 stora favoriterna i den här gruppen kunna spänna musklerna och ta 2 segrar här, vilket de såklart kan. Låt oss vara tydliga, bara titta till listan. Som ni såklart redan har gjort. Men ändå, där skulle ju Real Madrid kunna gå upp på 9 och inte ligga på 7 inför de sista omgångarna. Men du har också Real Madrid,
absolut,
inte,
men då är
också Real Madrid
inte
en... Inter i sista.
Exakt, och Inter är, även om de skulle slå Sheriff 2 gånger om här nu, 1 poäng före dem.
Ja.
Men så har man på det ett Leipzig som under ett flertal säsonger varit den tyska uppstickaren som etablerat sig i toppen och som absolut spelmässigt har hotat de allra bästa. Visst, ett par tunga spelartapp och sin tränare i somras, men det är ändå en klubb som, ja, men, har här att göra. De står på 0 poäng. Stora, stygga, stolta Milan, nästmästa mästarna, är tillbaka i Champions League. De har gjort 2 överlag väldigt bra insatser sett till att man är tillbaka i turneringen för första gången på 7 år. De står på 0 poäng. Inter, ja, men Serie A-mästarna har väl absolut inte gjort bort sig i någon match här. Man bränner lite för mycket mot Shakhtar. Jag tycker man är riktigt bra mot Real Madrid i en timme. De står på 1 poäng, 0 gjorda mål. Barcelona har aldrig inlett ett Champions League-gruppspel med 2 torsk. Visst, vi har alla koll på nedmonteringen i Barcelona, men det är fortfarande Barcelona. Där är det 0-6 i röven, 0 poäng, 2 torsk och dunderkris. Villarreal, ja, men jättebra mot Atalanta, kanske ännu bättre igår mot Manchester United. Europa League-mästare, Unai Emery och en jävla fin spelartrupp och ett spel som imponerar stort på mig. De ligger sist i sin grupp. Ja, men det jävla sprakande säsongsinledning alltså.
Ja, men det är det verkligen. Du tar det liksom framåt här via tabellerna, märker jag. Och jag tycker att många av de här lagen du nämner som ligger där i botten, alltså du nämner Villarreal, de kommer inte stanna på en poäng. De ser jättebra ut. Dynamo Kiev, Barcelona där i botten. Nu möts ju de i ett dubbelmöte. Alltså, det sa vi ju, och där var vi väldigt tydliga i Tutski CL. Alltså, Dynamo Kiev är ett bra jävla lag med många ukrainska landslagsmän och spetsvärvat till ett redan stabilt lag. Alltså, Inter. Dubbelmöte med Sheriff som vi pratade om. Det kan mycket väl bli 6 poäng. Milan. Jag vet inte, ska vi landa lite i Milans prestation här senast? Jag menar, vi måste ta oss vidare från där.
Jag tror att lyssnarna efter våran Juventus-tunga inledning inte
så
gärna fortsätter i Italien.
Vi kan prata om
Atletico direkt.
Madrid, om du så vill. Vi kan vända på det. Alltså, med den offensiven, med de spelarna på planen, att inte kunna skapa fler chanser. Är det dåligt av Atletico Madrid? Eller är det mer som vi pratade om Max Allegri och Juventus, en bra defensiv prestation av Milan. Eller kanske en kombination.
Kanske en kombination, men jag tycker att Atletico Madrid återigen står för en sån här insats som har varit väldigt mycket deras melodi hela den här säsongsinledningen. Alltså det är krampaktigt, det gnisslar och det krånglar och det sitter hårt inne. Och man får med sig både sena kvitteringar och sena vändningar. Och jag tycker inte alls att det stämmer offensivt. Det finns en absolut solid defensiv grund att luta sig mot, men så pass många gånger som man hamnar i underläge och det är välförtjänt, så känner inte jag att Atletico
Madrid...
Känner
sig så jävla solid första halvtimmen mot Milan.
Nej, men överlag menar jag att liksom, det finns ju en solid defensiv grund i Diego Simeones lagbygge som man har.
Det är det jag menar, det är därför jag blir så jävla förvånad över att de släpper till så jävla mycket chanser. Alltså innan Kessies utvisning, du vet, det är friläge från 30 meter.
Aj, absolut.
Och chanser hela tiden. Alltså Milan skapar chanser överallt i sista tredjedelen.
Och visst kändes det väl som att Leaos bicykleta hade godkänts om den hade suttit.
Det
dök ju upp en flagga, men på reprisen så såg det ut som att det inte var offside. Och som du är inne på, Oblak räddar ju ett friläge, det är marginaler emot. Sen är det ju en riktigt puckad jävla utvisning av Frank Kessié att ta i det läget. Men jag bara för att knyta ihop säcken kring Atletico Madrid, de som har följt deras inledning i La Liga har ju sett samma sak, att man har fått med sig ett kryss hemma mot Villarreal när man ska torska genom ett självmål på tilläggstid. Man har vänt sent mot både det ena och det andra laget, och det har varit en återkomst av Griezmann som inte alls har flugit. Det pratade ju Simeone om efter matchen till Frida Nordstrand, att nej, det är riktigt viktigt här för Griezmann att göra det här målet. Jag är oerhört glad för hans
skull.
Det här behövde han. Ja, absolut. Riktigt, riktigt
jävla bra. Bara nyper liksom.
Men Joao Felix har ju sett otroligt icke-harmonisk ut, visade sig ut för någon ligamatch sen, och det har ju inte alls funnits några stunder av någon magi de offensiva stjärnorna emellan. Korea, som kanske var den bästa anfallaren under våren, ja, men det har varit liksom så här, ja, det kanske är han som ska spela, men hur ska han få plats utan att kanske rent av två stycken av de tre största dyraste anfallarna ska få plats i startelvan. Jag tycker att det är en svajig inledning av La Liga-mästarna, men på samma sätt som Milan har 2-1 ledning på Anfield i premiären, som de nu slarvar bort en 1-0 ledning mot Atletico Madrid, så tror jag inte heller att man ska liksom underskatta rutinen, erfarenheten och ja, men tyngden i det Atletico Madrid och Liverpool har på den här nivån i de här sammanhangen, att matcherna håller på 95 minuter. Det kanske inte var rättvist, och det kanske inte var symptomatiskt för hur matchen såg ut, men det är också ett resultat som står på den där tavlan när domaren blåser av.
Absolut.
Som jag inte bara slumpar bort till Atletico Madrids liksom oförtjänst.
Nej, men det jag tycker också är intressant när vi pratar om de lagen som ligger i botten där, är ju att ja, men Villarreal till exempel, de förtjänar ju inte att ha en poäng. Milan förtjänar inte att ha noll. Inter borde ha vunnit igår mot Shakhtar. Även om de kanske i slutändan faller på sin egen oförmåga att sätta bollen. Jag menar så här, missar Dzeko mål från en meter, ja, då får man skylla sig själv lite. Men min poäng är...
Det är väl ganska talande att Inter står på noll gjorda mål också.
Ja, faktiskt. Och det kommer de inte fortsätta göra med tanke på hur mycket chanser de spelar. Med tanke på hur mycket chanser de skapar. All logik säger ju att det kommer komma en hel del mål, och att Inter, Milan, Villarreal, men Leipzig för all del också kommer att ta en massa poäng, och för första gången då så får vi ju med största sannolikhet två slutomgångar som är riktigt, riktigt spännande, där stora lag kan falla och där möjligheterna lever för de lite mindre lagen.
Ja, verkligen. Det är öppet och det är ovisst och det är väldigt, väldigt härligt. Ska vi backa bandet till tisdagskvällen?
Tycker jag.
Parc des Princes, PSG, Manchester City. Jag tycker att alltså, om vi kanske lite senare landar i att Ronaldo gjorde samma sak för Manchester United, så sminkar ju Lionel Messi väldigt mycket över PSG:s spelmässiga insats, deras säsongsinledning i stort, problematiken som har lyfts med harmonin i truppen kontra Pochettino, samspelet de största stjärnorna emellan, med det där målet. För att när han gör 2-0, stänger den där matchen, man slår Manchester City, man går vidare härifrån in i resten av hösten, resten av säsongen, så är det ju bara mungiper uppåt och sån jävla tillförsikt man nu blickar framåt. Det,
ja, men det, var ju
det är så jävla fascinerande hur ett mål bara kan svänga på allting. Och jag tycker inte att det är konstigt eller liksom fel eller falskt eller på något sätt liksom missvisande. Utan det är ju det den faktiska konsekvensen blir.
Ja, nej men jag känner väl lite att det inte bara är Messi. Alltså det är ju såklart det stora. Att hitta harmoni där, att han gör ett sånt mål med sin vänsterfot, det behövde Pochettino, det behövde Messi, det behövde hela PSG. Det blir någon slags harmoni i alltihopa när Messi glad. Jag tyckte han såg ut lite som en uteliggarversion av Messi under hela den här matchen innan, även om han är väldigt duktig. Liksom håret spretar och det är ingen ordning på skägget och ja, men du vet, han hittar inte målet sådär. Och så när han la sig ner och var krokodil, alltså då låg han och tittade med nästan vätskrämda, ja, ligga rätt så här, lite vätskrämda ögon, kändes som en junior, kändes helt malplacerad. Varför ska Messi vara krokodil liksom? Det går inte, men han är ju kort, alltså det är väl så, det är så det är.
Man måste nästan dela ut en schnitzel till Marquinhos som känner att han har liksom han har det förtroendekapitalet i PSG att faktiskt kunna liksom ropa till Messi och säga lägg dig ner här bakom muren.
Krokodil. Det, man är alltså i flera länder döpt positionen till krokodil, så att det är ingenting som jag hittar på här nu. Men vi kanske ska sätta det bara på svenska också, du och jag, Gusten.
Ja, nej men absolut.
Jobba mot de här 39 orden som varje år presenteras.
Ja, nej men pikt bidrag till det svenska fotbollslinget.
Och
här
där
också
finns också den italienska varianten Il Cocodrillo, om man vill köra den. Hatar man inte redan.
Cocodrillo.
Il Cocodrillo. Men, nej, men det, och sen så finns det ytterligare en individuell prestation som har blivit lite av en snackis. Nu tar han bort den väldigt mycket själv, men det är lätt att göra när man vinner med 2-0 mot Manchester City om man har stått för en dunderprestation. Men Donnarumma på bänken, Keylor Navas i mål i alla matcher, det är också skapat lite joddel i PSG-lägret. Och ryktena från ganska tunga källor var ju att han nu funderade på vad fan ska jag vara här. Han sa i en intervju också inför matchen att nej, men jag kommer till Paris för att spela. Och sen efter matchen då säger ju Donnarumma att jag har garvat åt sociala medier och åt att alla experter som har talat om att jag ska eventuellt vara på väg bort från PSG och så vidare. Vilket skämt och sådär. Men där han själv kändes lite nervös ändå inför den här situationen. Att vara petad. Men att han gör den matchen som han gör. För om det nu har funnits då två situationer i PSG. Om vi glömmer bort resultaten och säsongsinledning som absolut inte är någon katastrof. Så löstes ju båda med den här matchen. På något sätt.
Absolut. Sen så är det väl en sanning med modifikation där, att han inte har fått spela. Han har ju ändå två 90 minuter i ligaspelet, så att han har inte absolut bara suttit kvist hela tiden här sen han kom till Frankrike. Ja, verkligen. Jag tycker dessutom man ska lyfta fram att Marco Verratti återigen visar liksom sin storhet från sin lilla kropp och lyfts fram efter matchen både från PSG-håll men från Pep Guardiola-håll. håll också, att ja, men bortsett alla enorma nyförvärv som har anslutit under sommaren och att Neymar och Mbappé redan fanns på plats, så är väldigt mycket liksom Marco Verratti tungan på vågen för PSG, i och med att han blir liksom ett sånt jävla nav, både defensivt men framförallt kreativt och offensivt på det där mittfältet. Så att Verrattis insats, Donnarummas liksom ja, men start på sin tid i PSG, Messis första mål och den katalysatorn det blir, att man också nu står på 4 poäng, för det gör ju också att man kan, ja, men man kan lite kliva vidare och släppa och glömma den där insatsen mot Club Brygge. För att vänder man på det, så tror jag alla hade tagit 4 poäng på förhand efter 2 matcher, Club Brygge och Manchester City. Många hade säkert trott att det skulle vara 3 poäng mot Brygge och 1 poäng mot City i sådana fall. Men det är 4 poäng sammanlagt, så att skitsamma från vilket håll de kom. Nu står PSG på 4 poäng, man har inte förlorat, man har 7 raka i ligan. Man har ytterligare spelare på väg tillbaka, inte minst och Sergio Ramos. Messi har spräckt den där nollan.
Fan, vad man glömt Sergio Ramos.
Ja, ja, ja. Men alltså, vad händer när han kliver in i det här laget? Ja. Det var en match som jag inledde med. Kanske inte var den bästa den här heller, men vad kommer det här resultatet? Vad kommer det där målet från Messi? Vad kommer den här liksom kvällen innebära för PSG:s fortsättning under den här säsongen? Jag tror att vi nog ska spänna fast oss för att det kan innebära rejäla jävla
storlådor. Ja, men att de börjar flyga och att de börjar hitta varandra i anfallet, och att alltså den här harmonin gör att de... Nej, men du säger det, det är 7 raka segrar de har vunnit över City. Man kommer gå vidare från den här gruppen. Ja, men det kanske inte är mot Nice i ligan som Sergio Ramos behövs. Men ju längre den här säsongen går, desto tuffare matcherna, mer avgörande de blir, det är då han ska kliva fram. Det är då han ska vara liksom ledaren, tycker jag i alla fall, i PSG.
Samtidigt som jag faktiskt måste säga att man alldeles för sällan, även i den här podden och utanför vår värld, tycker jag lyfter Kimpembe Marquinhos som mittbackspar.
Sant.
Alltså jävligt underskattat mittbackspar. Otroligt. Alltså när de spelar som de gör mot City här. Alltså visst, Sergio Ramos ska väl kunna ta plats och färga och lyfta alla lag i världen. Men det är inte mycket som saknas i Kimpembe Marquinhos, tycker jag.
Ja, men det finns ju någonting härligt i det mittbacksparet. Alltså om man tar Chiellini Bonucci, så är de fantastiska och de är intelligenta och rutinerade, står alltid
och
rätt.
Chiellini är så jävla härlig, va? Oj, vad man älskar
high
Chiellini,
five och high ten och fyra tacklingar och hörn bort nickar och grejer.
Han är så jävla helille och skojar med domarna och motståndarna. Oj, vad trevlig han är.
Slaktaren från Livorno. Han har minst 14 liv på sitt samvete. Men, det som är med dem, det är att de är så mjuka i kroppen. Jag tänkte säga rörliga där. Men jag menar, de är så mjuka och följsamma och estetiskt sköna att titta på något sätt.
Ja.
Och givetvis har de alltid där, de är tuffa och hårda, vinner nickdueller och det där. Men jämför med Bonucci och Chiellini som är lite vitvaror i sina sätt att röra sig på, så är de gymnaster. De är liksom så jävla följsamma och kroppskontrolliga.
Ja, jag har sagt det förr. Jag trodde inte Marquinhos hade den här liksom uppsteppningen i sig ledarmässigt. Han var ju väldigt mycket en mittback som jag i alla fall trodde var beroende av att få hålla Thiago Silva i handen och få spela bredvid honom. Vissa mittbackar blir ju så jävla bra av det. Liksom, vi kan ta hur många exempel som helst på det. Men, ja, men så som Rafael Varane såg ut bredvid Sergio Ramos, så såg han ju inte ut när han då sen skulle leda mittlåset och ha Militao bredvid sig. Det finns ju hur många exempel som helst på det här. Men jag trodde inte inte, och jag såg inte Marquinhos liksom steppa upp post Thiago Silva och bli den han var för Marquinhos gentemot Kimpembe. Så det ska bli jävligt spännande att se, för jag misstänker att det är Kimpembe som får flytta på sig om Pochettino har tänkt att fortsätta spela två mittbackar när Sergio Ramos väl ska in i det där mittlåset, och vad som händer med Marquinhos då. Ska han bossa med Sergio Ramos, eller hemfaller han då till rollen han hade med Thiago Silva bredvid sig?
Kanske blir delat ledarskap, och det behöver väl inte vara helt dumt, men det som du säger, alltså det sista eldprovet som ledare i det här stjärnbeprydda PSG-laget, det är ju när han kallar till sig Messi och bara ropar: Messi! Il cocodrillo!
Alltså, gör han det även på Ramos, då det är liksom, det är sista bossen.
Messi, det är sista bossen. Messi har gått ut 89:e minuten. Ramos! Il cocodrillo!
Ramos! Il cocodrillo! Att få han Ramos att lägga sig och spärra upp ögonen som Messi gjorde, då tar nog Marquinhos liksom plats på tronen som fotbollsvärldens mäktigaste. Efter, då petar han ner Pelle Kotschak, tar liksom tronen från Kotschak som den mest inflytelserika och tunga auran som vandrar denna jord.
Oh, vad är status på Kotschak annars?
Nej, men han ska väl in i Toto här vad det lider. Okay. Det ser ut att bli en jäkligt trevlig Djurgårdshöst. I alla fall liksom guldstridsmässigt. Nu är det ju ett ruskigt derby som stundar här på söndag. Men alldeles oavsett hur det går i den matchen så kommer ju Djurgården vara med ett bra jävla tag till i den här guldstriden. Så att, det är väl lämpligt att lyfta in Kotschak här vad det lider. Vi har ju fått en klar och tydlig anmälan av hans intresse att gästa oss.
Ja, så men det är mycket Bosse hela tiden och sånt där. Och det är hela tiden han i Studio Allsvenskan och runt om i poddarna. Vi kör Pelle Kotschak, det är vår gubbe i Djurgården.
Gärna i liksom kravatt på väg till någon brillolunch.
Ja, ja,
alltså, det är där man vill fånga Kotschak.
Bosse kommer aldrig in i podden. Frågan är om vi inte ska göra podden med Pelle Kotschak på Brillo.
Ja, kanske.
Kanske det.
Kanske.
Vi är denna vecka sponsrade av Myrkvist, och på begäran av er, ja, kära lyssnare, så har vi nu förlängt kampanjen hela månaden ut. Och ni som inte minns kampanjen, så handlar det om att med koden TOTO, stora bokstäver, versaler, så får ni alltså ett exklusivt skoblock i cederträ på köpet när ni klickar hem era nya fantastiska skor från Myrkvist. Det är med stor stolthet jag säger det. Jag förstår att Myrkvist är Sveriges snabbast växande skomärke med tanke på vilken otrolig kvalitet deras handgjorda skor håller. Handgjorda i Portugal och material då inköpta från de finaste garvenierna i Europa. Jag som har bott i Florens, ja, jag är väldigt kräsen med mina skor. Där finns det ju dels väldigt många.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Garverier, men också väldigt många skomakare, och jag kan säga att Myrkvist, de håller absolut toppklass. Gå in i butiken eller gå in på myrkvist.se. Ni frågar, vi fixar såklart hela månaden ut. Koden är TOTO i versaler. Vi säger stort tack till Myrkvist.
Men tillbaks till CL då, för att om Messis mål på något sätt sminkade över PSG:s insats men kan vara en jävla effektiv rekyl för fortsättningen, så är ju känslan lite tvärtom i Manchester Uniteds seger mot Villarreal, där alltså Cristiano Ronaldo återigen räddar skinnet på sitt lag, på sin tränare, med ett sent mål, hans 136 i turneringen. Han firade jubileum igår också när han klev förbi Iker Casillas som den mäster Champions League-spelaren någonsin med 178 matcher. Alltså all heder åt Cristiano Ronaldo som återigen kliver fram med bara sekunder kvar och avgör matchen och skjuter alla poäng till sin ringhörna. Hans insats på en individuell nivå var inte mycket att hänga i granen. På kollektiv nivå, Manchester United är ju oerhört bleka igen. Hittar man några linjer, hittar man några liksom principer, hittar man någon spelidé? Nej, jag vet det fan alltså. Ole Gunnar Solskjær återigen med ett par märkliga byten. Jag tycker Villarreal förtjänade mycket mer än bara en poäng. Jag var jävligt imponerad av Unai Emerys matchplan, sättet man utför de här 90 minuterna, Danjuma, Jeremy Pino. Alltså, jävla fin insats från Villarreal.
Danjuma, men fan vilken gubbe alltså.
Ja, otroligt. Alltså otroligt hur man kan bara liksom springa runt och explodera i Championship, ja. Gå för 200 millar till Villarreal och sen så leverera på den här nivån i Champions League. Det är det var häftigt. Men även fast vi inte ska liksom återigen dra någon harang om Ole Gunnar och det hacka Manchester United, så går det ju inte att komma ifrån att han verkar inte liksom på något sätt förstå hur det ser ut spelmässigt, för att Ronaldo räddar honom än en gång, skjuter tre poäng till hans lag och återigen så verkar han tro att allt är frid och fröjd. Jag tyckte Vicky Blomé sa det jävligt bra i studion när vi hade lyssnat till hans intervju efter matchen, där det bara är liksom, men när du har Cristiano i laget så har du alltid en chans och han är så jävla massive och Det var en enormt viktig seger för oss. Inga ord, Vicky sa det så här. Här vill man ju att Ole Gunnar Solskjærs liksom konsensus är, ja, det var en otroligt härlig seger och Cristiano Ronaldo är fantastisk, men låt oss vara ärliga. Insatsen över 95 minuter är inte bra. Det här är ingen insats som jag är nöjd med. Men det finns ju inga spår av det.
Nej, men jag tänker på Solskjær i ett annat lag då, utan spelare som löser segrar. Alltså hur skulle han vara i ett mittenlag, i ett sämre lag i Champions League? I ett mittenlag i, och jag menar, du behöver absolut inte vara i mittenlag och i bottenlag som en tränare storhet bedöms och slås fast. Jag menar Zinedine Zidane, ja, men han är väl en tränare för de stora lagen. Ancelotti ska vara där också, men jag tycker ändå att med Ole Gunnar Solskjær så vore det intressant på något sätt att se honom i ett lite sämre lag och se vad han skulle kunna åstadkomma där. Alltså, vad är hans fotboll lite grann? Och det är där man har svårt att se över tid och kontinuitet i.
Ja, jag orkar liksom inte hamna här en gång till, men jag tyckte verkligen Vicky satte huvudet på spiken när hon liksom efterlyste någon slags självinsikt och faktiskt objektiva, nyktra ögon kring insatsen. Det här kan inte, precis som vi var inne på kring Atletico Madrid, det här kommer inte hålla över tid. Visst, Ronaldo kommer rädda Manchester United fler gånger den här säsongen, och det är väl i mångt och mycket vad han är värvad för att göra, så att Det nej, kanske inte ska liksom viftas bort att Ronaldo avgör sent i matcher och är tungan på vågen. Det är ju vad Cristiano Ronaldo är, men jag tycker att det är liksom provocerande när en tränare efter en så svag insats än en gång, tätt in på så usla insatser som United har stått för här senaste veckorna, med förlust mot Aston Villa hemma i senaste ligamatchen, man har åkt ur ligacupen, man förlorar mot Young Boys, alltså David De Gea räddar en straff på tilläggstid för en seger mot West Ham i ligaspelet också, alltså på det stå för den här insatsen där Villarreal både kan och ska vinna på Old Trafford rättvist. Ole Gunnar Solskjær byter in Nemanja Matic med 20 minuter kvar igen. Alltså, det är så här, direkt efter det, så, jag fattar att man rycks med i en övertidsseger och att det är Ronaldo som gör det och det är liksom fulla läktare på Old Trafford, det är en sån här kväll när Manchester United på något sätt liksom vinner och att det sitter i väggarna. Jag fattar.
Nej,
men man får väl på något sätt också få med sig in en känsla av att Ole Gunnar ser också att det här var inte bra. Det här var ingen bra insats, men det gör han ju inte.
Nej, det går ju att vända och vrida på den här typen av prestationer beroende på vad det är för lag. Men det går inte att generalisera kring dåliga prestationer. För att nu har Ole Gunnar Solskjaer varit så länge i Manchester United. Och vi har sett bristande kontinuitet under lång tid. Och framförallt så ser man ju ingen... Man ser inte principerna, man ser inte processen, vart ska den gå framåt. Och för att vinna över tid, för att vinna titlarna, så krävs det ju ett Manchester United som spelar mycket bättre. För att vi vet att de här sämre prestationerna kommer leda till poängtapp i slutändan i större matcher och i mer avgörande matcher. Och det finns liksom ingen trygghet i Manchester United. Alltså, men det jag menar med att du kan vända och vrida på det är ju att ta PSG:s kryss mot Brygge, så kan man ju säga jo, fast de är inte igång än. Vänta bara tills de kommer igång. Man kan också säga att det är väl starkt att vinna av Atletico Madrid mot Milan trots att man inte gör en dunderinsats. Och det kan jag nog ställa mig bakom. Jag tror att Atletico Madrid kommer komma igång och de kommer vara fantastiska framåt. Och det kommer finnas ett samspel mellan Sanchez, Griezmann och Joao Felix var det lider.
Suarez. Så,
starkt Atletico Madrid. Kanske, vad sa jag?
Sanchez.
Aha, sorry. Suarez menar jag såklart. Men, jag skrev ju inte under på Marcelitos vinnarmentalitet i just den här matchen. Snarare flax.
Jag noterade det på Twitter.
Ja, men ibland måste man markera. Och sen hej. Alltså jag tycker att känslor kan liksom komma fram och jag har absolut inga problem med det. Inte hos kommentatorer, inte på något plan. Tvärtom, mer känslor. Och vad han känsla i det läget, att det här var vinnarmentalitet. Bra, säg det då. Men jag tror att vi alla kan vara överens om att just den prestationen inte var det. Men, alltså någonstans i grunden så har han ändå rätt att det finns en total vinnarmentalitet i hela klubben hos Atletico Madrid som kanske i slutändan gör att de vinner den där matchen, även om man inte liksom även om det var mer tillfälligheter och mer tur att man vann just den matchen mot Milan och inte vinnarmentalitet. Men för Manchester United så är det snarare individuell vinnarmentalitet hos Cristiano Ronaldo som gör att man vinner matchen. Alltså, ja. Snarare en kollektiv, eller snarare vad ska man säga, någon slags röd tråd att man vinner matcher tack vare en kollektiv vinnarmentalitet som verkar sitta i väggarna på Old Trafford. Nej, det är inte det vi ser, utan här är återigen ett bevis på att det saknas kontinuitet och att det saknas alltså så här grundläggande principer i Manchester United spel som funkar över tid. Och nu har det ju pågått så länge så att det är ingen slump.
Nej, och spelmässigt så handlar det ju inte om matcher, det handlar om liksom månader, snarare år av vart är det här på väg. Det är inte ett Messi-mål i det här läget så här pass tidigt in i den säsong och det lag som PSG har blivit efter den här sommaren som gör att man verkligen känner att den här punkten, här vänder, här börjar knutar lösas upp. Det där Ronaldo-målet på tilläggstid, det kommer inte lösa upp några knutar. Manchester United kommer med de här insatserna och med det här spelet över tid fortsättningsvis också. Varför skulle någonting ändras nu? Ole Gunnar har inte lyckats ändra någonting på 3 år. Alltså, de kommer ha Liverpool, de kommer ha Manchester City, de kommer ha Chelsea minst framför sig över 38 omgångar i ligaspelet. De kommer på Champions League-nivå kanske kravla sig vidare från den här gruppen med Villarreal, Atalanta och Young Boys. Men vad händer sen? Vad händer när de springer in i ett av de tyngsta lagen med den individuella skickligheten i den sista tredjedelen eller i straffområdet som kanske inte Villarreal eller Young Boys eller Atalanta
besitter? Det går i alla fall inte att sitta och tro på det. Det är omöjligt.
Alltså så här, Och är det där vi är med Manchester United fortsättningsvis, att ja, men det blir en fjärde plats säkrat Champions League-spel nästa säsong, men vi åkte ut i åttondelsfinalen, ja, eller kvartsfinalen.
Vet du vad, det är, ja, jätteokej för ett lag som Milan. Eller ja, ta vilket lag som helst, höll jag på att säga. Men inte för Manchester United efter alla de värvningarna och efter de här åren.
Nej, exakt. Exakt. Vi släpper United, Ronaldo, PSG, City. Jag tycker bara att vi kort måste notera två titelkandidater som har öppnat den här säsongen urstarkt, men som ändå flyger lite under radarn. Bayern München gjorde 5-0 på Dynamo Kiev och allting bara liksom ser ut att stämma för Lewandowski, Thomas Müller, Gnabry, Sané, Nagelsmann, ja,
för
och så vidare.
Kassa liksom? Hallå?
Otroligt faktiskt.
Är det Fotbollskanalen Leroy... eller är det på C-more man går in för att kolla på målen för er som har missat det? Men alltså, det är några såna jävla mål som Bayern gör alltså.
Alltså Gnabrys avslut är så sexigt när det är så här, jag smäller upp den i taket bara. Leroy Sané har ju haft en ganska jobbig säsongsinledning här, blivit utbuad
av hemmasupportrarna. Firade inte så jättemycket heller vid målet. Så.
Nej, men jag hoppas, för jag tycker Leroy Sané är värd mer. Åkte
det tycker han också.
Jobbig skada där i slutet på sin tid i Manchester City och så vidare. Jag hoppas för hans skull och Bayerns skull också att de hamnar rätt här, och det var väl en kanoninsats igår som mycket väl kan vara steget till
att
den relationen blomstrar. Liksom.
Mm. Och ja, sen vet jag inte hur vi ska värdera 3-0 mot Barcelona, i och med att de torskar 3-0 mot Benfica också. Men ändå.
Nej visst, det kanske bara är 3 poäng och en stor seger alla lag ska ta.
På Camp Nou längre.
Jag tycker i alla fall att Bayern Münchens 8-0 och 6 poäng här på 2 omgångar understryker deras roll som en av de absolut största favoriterna, ja, till
största
titeln.
Största i min värld. Va?
Men under radarn kanske än mer. Alltså, jag vet inte fan om jag tar i när jag säger att de flyger under radarn. Men det pratas inte så mycket i alla fall, tycker jag, om Liverpools inledning här på Champions League-spelet. Även fast det finns många parametrar som stöttar att Milan gör en bra insats och kanske förtjänade mer och i alla fall visar att man har på den här nivån att göra, så var det ju ett Liverpool som enligt mig och många andra fullständigt körde över italienarna i premiären, och nu här borta mot Porto så åker man till Dragao, och alltså, det kändes helt ärligt som att man höll igen lite, och då gör man 5 mål borta mot Porto, ett lag som imponerade mot Atletico Madrid i premiären, som slog ut Juventus rättvist i slutspelet i våras, alltså, som är en oerhört rutinerad deltagare i den här turneringen och som kan störa de flesta, men Klopp åker dit och släpper ut sitt Liverpool, och jävlar vad det går, alltså Curtis Jones kliver in här och, ja, men tar tillbaka snacket från Harvey Elliott post hans skada här som den stora, unga, lovande egna talangen som ska blomstra på det där mittfältet. Diego Jota har steppat upp här efter ett par halvsvajiga insatser. Mané, Salah bara fortsätter gör mål. Man åker dit och klarar sig utan Trent Alexander-Arnold, Alisson och Van Dijk längst där bak, skänker den här. Nej, fan. Jag ser vad Liverpool gör här, och jag kan inte låta bli att bli mäkta imponerad.
Nej, och imponerad blir jag också av en tränare. Fan, frågar om inte han är den nästa stora tränaren i ett stort lag. Alltså det han gör i Amsterdam, alltså Erik ten Hag, det, ja, är fan otroligt. Alltså den fotbollen de spelar tappen de alltid åker på inför varje säsong. Men hur Ajax liksom trummar på, nu har man fått en flygande start i Champions League. Jag tycker dessutom att de spelar en fotboll, alltså om man nu får vara lite fotbollsromantisk. Och jag som annars är ganska cynisk vad det gäller fotbollstaktik, alltså jag måste fan säga att jag är lite förälskad i Erik ten Hag och hans fotbollslag och sättet de liksom tar sig an matcher på.
Parallellt med de här två inledande segerna i Champions League har man ju också 31 i målskillnad på de 7 första ligomgångarna i Eredivisie. Så att det är ett Ajax som flyger. Däremot så blev jag fan helt jävla ställd av oddsen inför matcherna mot Besiktas. Såg du det?
Nej, det missar jag.
Ajax stod alltså 1-10 hos Betsson.
Ja, men där har du det. Där har du beviset på Erik Ten Hags storhet. Alltså det är det.
Ja, men är det inte bland de värsta odds man sett? 1-10?
Ja, som uppenbarligen var rätt också. Det är vi som missar någonting här. Alltså jag bara kikar in lite lätt i favoriter mot Dortmund i nästa match också. Gå in och kolla Betsson här. 2-30. Visserligen med hemmaplansfördel och så vidare, men ändå.
Ja, jag hajade bara till. Vänta, vad fan? Besiktas står i 30 gånger borta mot Ajax. Besiktas stod i liksom mer borta mot Ajax än vad Sheriff gjorde borta mot Real Madrid. Mm. Men återigen så blir man slagen på fingrarna av oddsättarna och proffsen borta hos Betsson. Mm. Det är inte första gången.
Nej, och Haller håller i. Med 5 pizzar nu före Lewandowski.
Men visst fan såg det där ut som ett självmål, va? Jag tycker man ser det på hela hans minspel efter att det där var inte jag. Men nej, jag spelar väl med här. Ja, jag går inte ut och säger att det inte var jag.
Nej, nej, det är sant.
5 gjorde i alla fall på Allaire och vi konstaterar att Ajax har fått en jävla pangstart på den här säsongen. Steven Bergkijs ligger ju där bakom och puttrar också. Jag gillar honom.
Ja, jag tycker också
jag tycker
väldigt
han
mycket
är
om
honom. Jävla fin alltså. Mm. Så att Ajax smyger på där. Three Little Birds kanske vi ska avsluta med idag.
Det tycker jag. Det är,
du som stor Bobban fantast. Vet du varför det har blivit Ajax låt?
Någon liten klocka ringer att Bobban har spelat den i Amsterdam. Under någon match.
Eller är det liksom bara andemeningen i Three Little Birds att everything's gonna be alright, och att den lirar med liksom Amsterdam-människornas sätt att se på livet.
Det är väl förmodligen svaret på det. Men jag för mig att han har haft en konsert där och att att just den sången. Nej, jag vet fan inte. Jag vet inte, men klocka ringer någonstans.
Jävligt kanske... snygg detalj i alla fall på Ajax bortatröja den här säsongen, att det i nacken bara är 3 broderade små fåglar.
Ja, nej men hela, det har vi inte pratat om, hela deras kit som väl blev förbjudet av UEFA, va? Att bära 3D kittet tror jag.
Asså?
Att det, ja, men det anspelade väl på droger eller någonting sånt där.
Okej.
Ja. Ja, men det är otroligt.
UEFA brukar ju kunna kliva in och ha sitt att säga om tröjor. Var det kanske därför, jag vet inte, alltså jag ser inte drogkopplingen, men var det bara jag eller såg jag i syne? Alltså jag noterade Inters typ 5:e olika tröja för säsongen mot Shakhtar när de spelade i helvete. Alltså de har ju haft sin hemmatröja då, den här liksom cirkelprickiga, spräckliga som går in i varandra, som jag förvisso tycker är ganska cool. Och sen så har de ju haft den här senaste tröjan med det färggranna liksom reväret mitt på. De har haft ormtröjan och så nu mot Shakhtar så var det helvitt. Men jag tyckte att den där jävla ormen på något sätt fanns där ändå, men den var liksom borttagen. Kanske var det UEFA som hade gått in och petat i tröjan. Jag vet inte fan alltså, men Inter har en ny tröja för varje match de spelar alltså.
Ja, här får vi bli upplysta av våra lyssnare. Det tar väl 10 sekunder när det här avsnittet kommer ut, så är det någon som vet exakt hur det ligger till med.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ajax 3D-tröja och UEFAs beslut och ja, Inter. Men ja, klart är att Ajax i alla fall tycks om och i kanske ingen snittsel men med stor kärlek till Erik Ten Hag som jag tycker gör det så jävla bra.
Jag tycker att vi avrundar avsnittet i Sankt Petersburg där Malmö gick under igår kväll. Det var en jävla kölhalning i den andra halvleken. Om premiären och förlusten mot Juventus i den första omgången var lite av en lektion och en match som ja, men man kanske inte ska ha så mycket att hämta ur och som verkligen liksom visade att mot de absolut bästa lagen så är det en enorm skillnad, så blev ju insatsen, resultatet och hela känslan efteråt igår någonting annat. Det blev liksom en tyngre smäll för inte minst då Malmö som klubb, men kanske också liksom svensk fotboll i stort, hur långt man har kvar till inte bara Juventus och Chelsea utan också till klubbar som Zenit. Det var ju liksom bara en tidsfråga från att matchen startade innan Zenit skulle göra 1-0. Sen tycker jag att Malmö liksom gör en helt okej första halvlek efter 1-0 och man har ju absolut sina chanser att göra mål, och ska man ha med sig någonting från den här turneringen, men då måste man ju sätta chanser som Christiansen får. Men när Zenit går ut och gör 2-0 tidigt i andra halvlek, det röda kortet på Ahmed Hodžić kommer, då är det ju som att lampan för den här Champions League-gruppspelshösten släcks och det rinner ifrån till 4-0. Och jag tycker Jo Inge Berget är väl den spelare som efteråt sätter liksom tydligast ord på allting, att vi är inte här, vi är liksom inte på den här nivån. Vi vill vara på den här nivån och vi kommer jobba arslet av oss för att liksom kunna hävda oss, men det är bara liksom rätt och slätt, som man sa, konstatera att det här är en nivå upp från oss, och då är det liksom bara löjligt att försöka förklara det här på något annat sätt. All heder åt det, men det blev ju, tycker jag i alla fall, en jobbig liksom kväll och efterspel att följa, för att jag bävar lite för vart den här Champions League-hösten nu ska ta vägen. Dubbelmöte mot Chelsea väntar samtidigt då som Malmö är indragen i en guldstrid som man gärna såklart vinner för att få en ny chans på Champions League nästa år. Ja, det var en riktigt jävla jobbig kväll igår.
Ja, men det blev ju det, och som du säger, nu får man klara sig utan sin bästa mittback i nästa omgång, och för att Malmö ska kunna ta den där tredjeplatsen, då måste allting stämma och alla måste vara ja, men inte bara i form, utan de måste spela nästan lite över sin egen förmåga i de här stora matcherna. Och när man får lite emot sig, alltså får ett mål i baken i 8:e minuten sådär, borta mot Zenit, då är det lite för stor uppförsbacke för att det ska funka, och jag är nog rädd att det kan bli noll poäng. Och sen måste man nog också förstå vilken enorm skillnad, som Thomasson också belyser efter matchen, på ekonomi och vilka spelare och potential de här klubbarna har att faktiskt hävda sig i Champions League. Men jag tycker att det glömts bort lite efter Malmös extremt fina kval in till Champions League, hur långt efter till och med en klubb som är så överlägsen ekonomiskt i Sverige ligger efter de här klubbarna i Champions League. Alltså möjligheten som målades upp var ju mot Zenit och att ta en tredje plats. Alltså de roterade väl bort en del spelare igår också, och visst, det är ett rött kort och man får spela länge med 10 man borta, och det går ju såklart inte. Men jag tycker ändå att man kanske var lite för optimistiskt från svenskt håll, av allt jag har lyssnat på och sett och läst i alla fall, kring de här matcherna mot Zenit och möjligheten att ta en tredje plats. Det fanns liksom inte, utan men Malmö är turister och det är skitkul att vara där och det är så jävla starkt av dem att ta sig dit. Men väl där så är gapet för stort. Alltså det är speciellt när man hamnar mot den här typen av motstånd. De är för bra. Och jag tror också att man stirrar sig lite blind på Zenit förra säsong, att det varit kanske lite problem och man har stått för en del enskilda liksom dåliga prestationer. Sådär. Alltså Zenit, de är vana att vara här. Alltså, det här är ju deras vardag, att spela Champions League-matcher. Ja.
Nej, men jag känner mig väl lite träffad i det där. Jag kan absolut se min roll i det stora gänget som medialt var optimistiska och som med all rätt var det efter insatserna i kvalspelet och värvningarna som gjordes både inför säsongen och under sommaren och hur de togs in i laget. Och, nej, men det är ingenting jag skäms för, att jag tillhörde den stora skaran som trodde att Malmö nog absolut skulle kunna vara med och störa Zenit i kampen om tredjeplatsen. Men där är det ju bara liksom, det är bara lägga sig platt och konstatera att avståndet till en klubb som Zenit är för långt, och Malmö kommer nog sluta tvärsist i den här gruppen, och frågan, ja,
men
är
då kan ta en pinne på hemmaplan mot Zenit om allting stämmer. Så
det är väl klart att man ska inte steka den möjligheten. Samtidigt så tror jag att det absolut sämsta som kunde hända för Malmö parallellt med torsken igår, det var ju att Chelsea faktiskt förlorar mot Juventus och nu måste komma liksom fullt uppskruvade och fullt fokuserade till dubbelmötet med Malmö, för de har inte råd att slarva någonting. De ska ta ut sin frustration på Malmö FF här nu. Jag tror nog att Malmö hade mått bra ifall Chelsea hade fått med sig en kvittering igår eller kanske rent av vunnit matchen. Inte för att de kanske var värda det, men du fattar hur jag tänker ur ett Malmö-perspektiv. Men jag skulle bara liksom avsluta med det. Det här får ju fungera som en påminnelse återigen om att de svenska mästarna, många gånger Malmö de senaste åren, Det är ett jävla avstånd till de etablerade Champions League-klubbarna. Tröskeln mellan att ta sig in i den här turneringen och att väl där faktiskt hävda sig, den är hög, den är jobbig. Det kanske är värt att påminna folk om att Claudinho, som alltså gör 1-0 igår på Malmö, det är en spelare Zenit hämtade här under sommaren för 120 miljoner kronor. Det är ju en spottstyver för en klubb som Zenit och för en Champions League-klubb i stort. 120 miljoner, herregud, vad får man för det idag? Men alltså, tänk dig bara Malmö FF liksom ge sig in i kampen om en spelare för 120 miljoner kronor. Det är ju liksom, det är ju skrattretande ens tänka tanken att Malmö skulle lägga 100-120 miljoner kronor på en spelare. Det är summor från en annan galax än den som Malmö verkar i.
Ja. Nej, men alltså, dörren är öppen här till turistandet i Champions League. Jag har ju predikat länge. Och med det så vill jag liksom inte ta ner Malmös prestation att ta sig till Champions League, vilket inga andra allsvenska klubbar lyckas med och förmodligen kommer lyckas med heller. Men jag kan ändå vara tydlig kring just turistandet för vissa klubbar i Champions League. Och Malmö är definitivt där.
Sen ska man ju verkligen också komma ihåg från Malmöhåll att man tyvärr tvingas klara sig utan ett par nyckelspelare för mycket. Jag tror att Malmö FF verkligen hade mått bra av att ha med sig Ola Toivonen in i en sån här turnering. Nu är han långtidsskadad och knäskadad sedan länge och hade inte så mycket att göra med kvalspelet in i den här turneringen. Jag vet det också, men honom liksom tar man ju hem igen för att kunna använda i just de här sammanhangen. Samma sak med Niklas Moisander. Jonas Knudsen går knäskadad också länge. Man tvingas avvara Oscar Lewicki. Man tvingas klara sig utan Sören Rex i den här matchen. Så att det finns ju såklart pusselbitar som kanske inte hade gjort så stor skillnad på utfallet i det här gruppspelet efter 6 spelade omgångar, men som jag tror absolut hade gjort skillnad för Malmös lägsta nivå, att man inte liksom som igår i andra halvlek klappar ihop och korken dras ut och man tar in lite för mycket vatten och känslan av nästan hopplöshet sista halvtimmen. Där är det väl klart att Malmö hade mått bättre av att ha sitt absolut bästa lag på banan.
Nej, alltså det är fundamentalt för att man överhuvudtaget ska kunna göra en bra prestation även om man förlorar. Att man har precis alla spelare tillgängliga och som sagt att de maxpresterar i de här matcherna. Det är inte svårare än så. Jag såg nu för övrigt Augusten att det är just de tre små fåglarna som man inte får ha broderade på tröjan.
För att det då är någon slags...
Man får ta några symboler som inte är typ klubbens eller sponsorer och så vidare. Men det är klart att de tycker att det, UEFA tycker att det är jobbigt att det är en hyllning till Bob Marley. Direkt blir det jobbigt för UEFA.
Jag kunde någonstans ändå förstå UEFA i somras när de klev in och korrigerade Ukrainas tröjor som då hade liksom inbroderat Krimhalvön och att det stod i kragen typ heder åt liksom soldaterna som fallit. Alltså att det verkligen var liksom
det är en jävla fotbollströja liksom.
Ja, men det var inte ens mellan raderna, utan det var liksom så här pang rätt in i den här liksom konflikten, och ja, men det är mer eller mindre konkreta inbördeskriget, att man tar ställning i det och att UEFA liksom får gå in och sätta ner foten att nej, vi ska nog ändå ta bort liksom de här ganska så raka passningarna till just den här konflikten. Mm. Men att man inte liksom kan släppa igenom att en klubb har tre små fåglar broderade i nacken. Ah, det blir lite väl petigt alltså. Det blir lite väl petigt.
Nu är vi sena på den här bollen, men vi skickar en retroaktiv gulasch till UEFAs högkvarter.
Ja, alltså om det bara var liksom osmakligt av UEFA att kliva in och förbjuda Tyskland att tända upp Allianz Arena i regnbågens färger i somras för att det på något sätt skulle vara liksom ett politiskt statement, så det här blir ju bara liksom det här blir bara löjligt.
Ja, alltså, jag kände för att bli känslosam här mitt i villkorstrappor och diskussioner om nedsättning av publikkapacitet. Asfaltera neon! Efter beslutet att ta bort de tre små fåglarna på Ajax tröja. Asfaltera den där jävla skithålan till stad. Fan, vilket skönt avslut vi får, Gusten, här. Asfaltera neon är slutord.
Jag tror att det får bli slutorden faktiskt. Vi rullar igång
Three Little Birds, Gugge, kommer alldeles strax. Men vi har en Toto-trippel.
Ja.
Och nu har vi satt oss ner, nu har vi knåpat. Återigen lite stolpe ut. Men jag tror att man ska rygga i helgen. Jag känner att i helgen så är vi... är vi redo för någonting stort?
Alltså här. Jävla surt och, sist. Alltså. Elfsborg åker ju ner till Listerlandet och kammar noll. Men vad fan kommer Mjällbys fyra påsar ifrån? Vad tröttsamt.
Det var riktigt tröttsamt. Men hörni, lystring då inför helgen. Vi tror att det blir målrikt på Stadio Artemio Franchi. Och alltså anledningen till det är dels oddset som är plus 1,70 i en visserligen så är det liksom lite nedspelat, men jag tycker fortfarande det är ett bra odds bara på singeln i en match som jag är helt övertygad om kommer bli så jävla chansrik. Nico Gonzalez tillbaka för Fiorentina. Napoli kanske lite trött i defensiven efter Europa League här nu idag på torsdagen och så vidare. Så, men över 2,5 på Franchi. Den matchen kommer flyga. Vi tror också starkt på Inter mot Sassuolo. De borde ha fått med sig ett bättre resultat mot Shakhtar. Jag tror att de känner sig revanschlystna. Inter alltså. Visserligen ett Sassuolo som har inlett bra, men nej, fan, den här matchen vinner bara Inter. Jag tar oss till Yorkshire. Leeds vinner. De möter trötta Watford. Och där har ni trippen, hittar den under godbitar, boostad odds. Var med oss i helgen. Det här tror vi starkt på. Glöm inte bort att ni måste vara 18 år och att stödlinjen.se finns om man har problem med spel. Det är väl ett bra avslut, Gugge. Nu är det bara att ta en Pepsi Mango, nya smaken bort hos Pepsi, och känna... Ja, men jag tror inte man ska ta en Pepsi Mango och hålla på att blanda i en massa grejer, utan jag tror att Pepsi Mango-grejen, det är att den ska vara kylskåpskall. Så gå in i liksom valfri affär, drick den till någon god maträtt, eller drick den bara som den är, och så tror jag att ni kommer må jäkligt mycket bättre och ni kommer få en flygande start inför helgen. Låter väl bra, Gugge?
Jag tror jag får checka med mig en sån på vägen här nu till Österåker och TV4 och Simor Golfen. Där jag alltså slår ut tillsammans med Wille Schaumann om en och en halv timme. Det ska bli jävligt spännande.
Plus handikappade.
Få se hur det går. Ja, det förutsätter jag. Får se hur det går här med min enorma träningsverk efter mina PT-pass här i dagarna och sena kvällar.
Blodiga oktober har ingenting på hur blodigt det kommer bli för Gugge ute på golfbanan.
Exakt, men hörni, på tal om C-more så fortsätter ju fotbollssöndag Europa om bara några dagar. Då är det Atalanta-Milan som står i huvudfokus. Det är ju en riktig jävla pärla med förhoppningsvis då den 40 årsfirande Zlatan Ibrahimovic tillbaka i Milans matchtrupp. Han fyller alltså 40 barre på söndag. Det blir ju ruskigt speciellt alltså.
Ja, det är ruskigt speciellt. Och det här studioinramar ni liksom i god tid och alltihopa, eller?
Det här studioinramar vi i god tid med parallellfokus på La Liga. Det vet ni vid det här laget. Ni vet också att ni med ett abonnemang hos C-more får all fotboll från Serie A och La Liga och Champions League. Gå in på cmore.se/sport eller telia.se/sport och landa det abonnemang som passar just din plånbok och din fotbollskonsumtion allra bäst. Och gör det nu så ses vi på söndag. Då har man dessutom hunnit avnjuta Stockholmsderbyt AIK-Djurgården. Jag hoppas att det blir så fullspikade läktare det bara tillåts bli, bortsett från den här jävla pittiga reduceringen som polisen ska hålla på att bedriva. Usch! Men där känns det som att vi talar för redan frälsta öron, så att vi behöver inte ge oss in mer i den diskussionen just nu.
Man får följa mitt twittrande istället.
Man får följa Wilbur José på Twitter istället. Ja. Det är bra. Det är en ruskig helg som i alla fall stundar. Njut av den, så hörs vi igen på måndag. Här kommer lite balsam för själen i form av Bobbans Three Little Birds. Don't worry honey, everything is gonna be all right. Hörru, har du så jävla roligt med hockeytoto ikväll?
Stort tack. Det blir körning. 7 matcher och full jävla kareta med Dicken, Fimpen, Kimpen och Nubben och allt vad fan de heter. Hockeygubbarna.
Ta hand om varandra. Ciao tutti.
Ciao tutti. Don't worry about a thing.